vad gör du? Släpp kaninen.
Jag övar lite bara.
Men Luna har inte gjort någonting ont. Vad gör du?
Jag försöker trolla bort henne. Jag ska ju ha en magishow sådär på Helles 10-årskalas.
Nej, du ska inte ha någon trollerishow. Vi har anställt Dossi.
Va?
Dossi från avsnitt 133 kommer hit och trollar.
Jaha.
Han är professionell.
Men varför får han trolla och inte jag? Är det för att han är så lång?
Alltså inte för att det har någon betydelse, men han är faktiskt Sveriges längsta trollkarl. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
Hej och välkomna till avsnitt 152 av Bonuspappan och
Morgonplusmamman med Morgonplusmammans röst. Men vi är i alla fall en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Och min röst tror jag är ganska normal, för jag har varit uppe en liten stund även om det är på morgonen. Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Ja, och den läser ni lättast på webben www.hn.se. Om ni inte råkar bo i omnejden, då kan ni få den i brevlådan också.
Absolut. Och i veckans podd så ska vi prata med Åsa Schill. Hon är utbildad av den danske legendaren Jesper Juhl, som ju var familjeterapeut, dog förra året. Och hon leder den svenska delen av Family Lab. Och det ska hon prata mer om snart.
Och efter det så är det ju föräldrabalken. Och då är det väl din tur, Martin, att berätta en rolig historia.
Ja, jag ska göra mitt bästa för att det ska bli en rolig avslutning av det här avsnittet.
Alltså, hur blev det att vi började berätta roliga historier i podden? Det känns inte som att det var ett gemensamt och genomtänkt beslut på något sätt.
Nej, jag tror att det var ditt beslut.
Va?
Ja, du tyckte nog föräldrabalken var lite torr och tråkig. Det är ju nämligen lagtexten som vi går igenom.
Jag tycker inte att det var mitt beslut. Vi får nog spola tillbaka och lyssna hur det blev som det blev.
Om någon lyssnare minns så får ni gärna kontakta oss på sociala medier eller på mejladressen bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Men innan det blir varken föräldrabalk, intervju eller rolig historia, så ska vi väl ta lite om vad som har hänt i vår bonusfamilj den här veckan.
Ja, det har varit en vecka med alla barnen. Vi har ju inga barnlösa veckor nu när Helle, som är minst, hon bor ju här heltid. Så nu har vi haft tre tonåringar också, och flickvännen till Lycke, hon heter Tess. Och sen har vi haft din plusson, din tidigare bonusson Kevin, här på besök. Både i torsdags när vi firade hans 14-årsdag, och sen var han här i lördags en sväng också.
Jag tycker det känns helt naturligt att han är här. Jag tror jag ska kidnappa honom och spara honom i ett rum här någonstans.
Ja, vi får se hur länge vi får ha honom här, men vi gillar ju det, att behålla den kontakten.
Ja, det har ju varit väldigt mycket barn, väldigt mycket matlagning, väldigt mycket disk och väldigt mycket sopor. Märker ni det också där ute, att nu när många är hemma på dagarna och även från gymnasieskolor och universitet, så blir det väldigt mycket mer sopor?
Mm. Undrar hur det hade varit om du hade varit tvungen att jobba. Hur skulle barnen klara sig då? Då hade vi väl fått ha lite färdig mat som de hade kunnat värma lite snabbt i mikron kanske.
Ja, jag undrar faktiskt helt ärligt hur det går för alla elever där ute. Jag tänker att alla är inte kapabla till att få en näringsrik lunch. Eller ens kunna vara en sån personlighet som kan sitta hemma och studera. Jag tänker att det måste vara väldigt olika.
Mm. Det är ju lite mer egenarbete har jag förstått det som. Och sen att man liksom checkar in med läraren som man är uppkopplad mot då. Men det var någon som skrev att det kan ju bli inte en förlorad generation, men den här terminen kan ju kanske påverka fortsatta studier då.
Mm. Eller så blir det så att det kommer bli så här i framtiden att de kommer göra mer saker på distans. Att de tänker att det här gick ju bra. Nu gör vi så här alltid.
Ja, det som jag kan tänka är positivt är om man förändrar pedagogiken lite. Jag har läst om Flipped Classroom. Det kanske jag har nämnt i podden också, men det var nog över ett år sedan i så fall. Och det är att man hemma får själva instruktionerna. Att man har liksom lektionerna i läxa, och då kan läraren stå och visa någonting i ett filmat klipp. Och sen när man väl är i skolan, då är det där som man då har all tid att få hjälp av läraren och gå igenom och göra själva övningarna och sådär. Och då behöver inte läraren stå och gå igenom hur räknar du ut en andra grads ekvation, för det har man haft i läxa helgen innan då.
Jaha, men det lät mer vettigt tycker jag. Jag tänker att många faktiskt behöver det här stödet. Det som vi har hört från våra ungdomar, det är ju att de tycker att det är svårt att lära sig saker när de inte har den här riktiga kontakten med läraren.
Ja, de går ju dessutom i estetprogrammet båda två med musikinriktning, och ensemblespel är ju omöjligt i princip att göra via internet.
Men Lycka och Saga hade faktiskt kör här om dagen, så att de stod och sjöng. De hade ju samma klass då, det var lite roligt. Det är ju ett års skillnad på dem, men just den lektionen har de tillsammans. Så då satt de i köket och sjöng stämmor.
Ja, just det. Ja, nej, men du gör ett jättebra arbete, en viktig insats hemma. Och jag har läst någonstans att kommunen funderar på det här med om det går att ordna mat till gymnasieeleverna. Men att de har problem att i så fall få ut maten ut till landsbygden. Varbergs kommun är ju lite utspridd. Eller ordna skjuts in till stan på något sätt. Och samtidigt så får det ju fortfarande inte vara mer än 50 personer i samma lokal.
Då skulle ju aldrig hinna få skjuts in till stan. De har jättekorta raster. Och sen har de rast väldigt tidigt. Som ibland så har de ju lunch 10:30. Jag förstår inte det. Vi vuxna lär oss väldigt mycket nu om hur barnen faktiskt har det i skolorna. Och så får man se deras lärare. Och, ja, lite spännande är det. Men också lite konstigt.
Vi får se hur det slutar den här terminen. Det är ju bestämt nu i alla fall att det inte blir något studentutspring. Tyvärr inte. Till exempel då för våra barns kusin som tar studenten.
Ja, kusiner. Både bonuskusin och vanlig kusin som skulle ta student. Jag tänker på det här med maten. Kan man inte få lite högre studiebidrag?
Ja, det skulle ju varit schysst så att man kunde faktiskt köpa hem lite. Kanske inte från någon dyr restaurang, men någon enkel mat att värma.
Nej, men jag tänker det kunde ju faktiskt bara vara 200 kronor eller någonting. Det hade ju ändå hjälpt, menar jag. Man hade kunnat köpa hem lite mer pasta.
Ja, faktiskt. Ja, och i övrigt så har vi ju testat lite skateboard. Förra veckan var det mycket rullskridskor. Och nu så är det skateboard som gäller eftersom Lycka har köpt en ny.
Ja, och Kevin vill också köpa en ny, så det är kanske lite skategäng.
Ja, och Helle kanske får en skateboard i födelsedagspresent. Hon fyller ju år på tisdag den 28 när podden släpps. Och sen får vi väl se, hade inte Yva också önskat sig en?
Jag vet inte, jag såg bara framför mig att du skulle testa skateboard också. Har du gjort det?
Nej, jag väntar lite med ålderns rätt så att säga. Men jag hade faktiskt en skateboard när jag var tonåring hemma.
På tal om Helles födelsedag så kommer vi ju faktiskt att ha ett kalas. Men vi gör det mer som en förlängning av skoldagen. Så att efter skolan så får Helles klasskompisar komma in i deras gympasal. Och så har vi lite varmkorv och en trollkorv där. Så att egentligen är det ju inte mer än att de bara har en lite längre skoldag som är lite roligare.
Ja, och vi ser till att de inte är närmare varandra på kalaset än de är i skolan. Så vi har liksom inga såna här aktiviteter där de måste nudda varandra, utan de kommer vara som sagt lite publik, och sen så kommer vi väl ha lite andra små grejer då.
Mm, och du ska försöka hindra dig själv från att ta över showen. Du har fått till sådana att jonglera lite. Är det därför du har en väldigt röd näsa, för att du håller på att jobba på din clownnäsa?
Nej, jag önskar det. Jag har faktiskt fått någon slags prick. Jag tror att det är en inre finne som inte liksom vill tränga ut genom huden.
Det är som din inre tonåring. Såhär, ja, men nu håller han på och skejtar och åker rullskridskor och försöker vara ung. Så nu får han en finne på näsan.
Jag känner när jag trycker att jag är lite öm där. Så. Men jag har faktiskt klarat att inte försöka trycka ut den.
På tal om att vara en tonåring eller ens inre tonåring, så håller jag och heller nu på att plöja oss igenom alla 8 Harry Potter-filmerna. Och vi är framme på 4. Det är faktiskt väldigt kul att se dem växa upp så där snabbt i filmen. Lilla Harry Potter är ju redan nu jättestor och lång och lufsig.
Ja, just det. Ja. Och så har du testat några av de nya spelen med Iva.
Ja, vi har blivit en riktig spelhåla. Det är nog också lite i coronans spår, så har vi blivit väldigt brädspeliga här hemma. Det har vi ju alltid varit, men nu har det ju varit väldigt många och de står alltid framme. Så det är väl ett tips till er där ute att skaffa er några roliga brädspel. För brädspel behöver inte vara Monopol och Fia, utan det finns en helt fantastisk värld av spännande olika familjespel.
Mm. Och sen kan vi väl säga att jag har varit i Varbergs tingsrätt också.
Ja, precis. Du var ju i rätten tillsammans med Torsten Flink, kan man nästan säga.
Ja, förutom att han inte dök upp och inte vittnet heller, som körde den bilen där han satt förra våren. Då hände det någonting i Varberg som gjorde i förlängningen faktiskt att han blev diskad från Melodifestivalen. Så det kanske är många som har läst om det. Han hotade en kvinna och slog näven i motorhuven på deras nya bil. Den var nog bara 2-3 veckor gammal. De hade kört den 10 gånger och blev en liten buckla där.
Vad är oddsen för det, att man får ett knytnävsslag på sin sprillans nya bil av Torsten Flink? Det är ingenting som finns med i någon försäkringsuträkning.
Nej, och det blev ju ganska ensidigt då, eftersom det inte var någon där som försvarade honom. Och han har ju erkänt i förhör delvis det som hände, det som han minns av det.
Vi kanske ska nämna att du inte var inblandad i själva rättegången förutom att du är reporter.
Nej, just det. Jag satt och antecknade och intervjuade åklagaren sen efteråt och skrev om det. Annars har jag nog aldrig varit i tingsrätten förutom som reporter. Det har jag inte.
Jag tänkte vi kunde avsluta veckan med att vi säger någonting bonusfamiljigt. Vad har varit din bonusfamiljs höjdpunkt och din bonusfamiljs lågpunkt den här veckan?
Ja, det var ju lite oförberett och spontant, men jag tycker som sagt att början av Helles heltidsboende, hon ska ju vara hos oss förutom då kanske en helg i månaden när hon åker upp till sin pappa i Norrtälje utanför Stockholm, har faktiskt gått väldigt bra och jag tycker Helle är duktig. Jag tror hon känner en trygghet här och det är säkert också ett plus att hon nu har ett helt eget stort rum med alla sina grejer som du fixade och att vi då bara är med och sover i den stora sängen som står där och sen har vi våra grejer ute i den övre hallen, mellanrummet där.
Men har du någon lågpunkt då? Någon sån där, åh, det är så grymt jobbigt att vara i bonusfamiljen.
Nej, det är i så fall någon småsak som att vi fortfarande behöver tjata på barnen lite. Det enda som vi vill att de gör är att de går ut med det skräpet som ska sorteras ut.
Drar
i miljö.
Drar du in mig nu i ditt low alltså?
Ja, lite. För senast så var det du som fick påminna. Och det är ju inte så jättemycket om man bor här varannan vecka och är tre syskon som delar på det. Då blir det en gång var sjätte vecka.
Nu jäkla gick han en gång. Men du känner att det är en bonusfamiljs low alltså?
Ja, kanske lite så där. Jag vet inte om det hade blivit skillnad om de hade bott i ett enda hem och vi hade varit biologiska föräldrar och hade kunnat tydligare bestämma vad vi tycker att barnen ska bidra med, kanske.
Mm, så kan det nog vara. Mitt high den här veckan ur bonusfamiljssynpunkt är ju att jag har fått ha min plusson här 2 gånger. Det har varit jättemysigt och det känns härligt att vi ändå få ha den relationen nu snart 5 år efter att jag separerat från hans pappa. Det känns ju ändå som att ja, men då är det ju viktigt det här med att vara bonusförälder. Då är det inte bara någonting som breezar genom livet beroende på vem ens förälder för tillfället är tillsammans med. Utan då finns man ju kvar på ett eller annat sätt. Och nu får jag finnas kvar på ett ganska tydligt sätt eftersom han är här och hälsar på ibland. Så det är mitt high att det faktiskt finns en fortsättning efter en brusten bonusfamilj.
Ja, och jag tycker att det är härligt att Kevin verkar trivas här och han tackar mig när jag hjälper honom med till exempel att få på rullskridskor eller sådana där saker, så är han väldigt artig och snäll och det märks att han ser upp till Lycke också, att de har roligt ihop.
Det här kan ju bli en annan diskussion sen, hur det känns för dig att vara bonuspappa. Alltså du är bonuspappa av andra generationer, för det är inte dina bonusbarn utan det var ju mitt bonusbarn sen tidigare. Men det känns som att det kan vi ta en annan dag.
Ja,
det är
just
lite spännande.
Det. Kevin är ju storebror till Helle på sin pappas sida, så att det finns ju även en biologisk koppling till ett av mina bonusbarn.
Mm, det är spännande. Mitt low den här veckan ur bonusfamiljssynpunkt måste vara, jo men nu vet jag. Jag tycker att det har varit lite annorlunda, om man ska säga det på ett neutralt sätt, att Helles pappa numera är väldigt närvarande i vår lägenhet i och med att De pratar med varandra varje dag via FaceTime. Och då känns det lite konstigt tycker jag. Och det är lite ironiskt eftersom, jag vet inte om det var i våran grupp jag läste det, men det kan ha varit i en annan grupp där det var en annan mamma som tyckte att det också kändes lite konstigt, för hennes bonusbarn pratade kanske timvis med sin mamma via FaceTime då. Och då blir det ju lite att plötsligt så är en annan förälder i ens lägenhet. Man tänker så här, oj, har jag städat? Är jag med i bild? Om jag säger någonting, hör han det då? Ja. Så det var lite mitt low, om man ska säga så. Det känns lite obehagligt, kanske är för starkt ord, men jag tycker att det har varit ett något störande moment, som jag kan ju inte heller säga att nej, men du får inte ringa din pappa, eller kan ni ta och säga till innan ni ringer, eller jag vet inte, jag har inte riktigt kunnat framföra mitt missnöje på ett konstruktivt sätt. Jag sa nog mest att du kan väl säga till så att ni kan få vara i fred, tror jag att jag sa. Så att jag slapp vara med i bild i alla fall. Men jag tänker, kanske kan vi ha det här som ett samtalsämne i framtiden i podden.
Det kan vi absolut. Det har ju blivit en liten omställning, eftersom tidigare när Helle bodde varannan vecka, då hördes de nästan aldrig av under så att säga mammaveckorna. Och sen nu så tror jag framförallt att det är hennes biologiska pappa som har tagit initiativ och vill ringa, och då hänger det lite på hur eran relation var och hur den slutade. Men visst, det är någonting annorlunda, och det kan vi gå in på lite djupare framöver i ett annat avsnitt.
Men nu kanske det är dags för intervjun.
Ja, just det. Och det är ju Åsa Schill som är gäst den här veckan. Hon driver den svenska delen av den organisationen som Jesper Juhl startade, som heter Family Lab, alltså familjelaboratoriet på svenska då. Alltså det låter lite som,
ja, men
ett experiment.
Så. Ja, men familjen kan vara som ett stort experiment. Man måste laborera lite för att det ska fungera.
Mm. Och vi var hemma hos Åsa i Kullavik söder om Göteborg.
Det var ju innan hela coronapandemin satte stopp för våra mer närvarande intervjuer. Så framöver kommer det kanske bli en hel del per telefon. Det jag minns från den intervjun var deras lilla hund som gärna ville vara med. Så det kanske man hör någonstans i intervjun. Hon var så himla glad och sprang in i rummet med jämna mellanrum.
Ja, det får bli lite bonus bakgrundsljud.
En bonushund.
Hej Åsa och välkommen till podden.
Tack Martin. Och välkommen hem till dig själv, får vi säga.
Ja, men tack Maria. Det blir intervju här hemma i vardagsrummet idag.
Precis, vi är i Kullavik.
Ja, det ligger ju mellan Göteborg och Kungsbacka. Och detta är ju faktiskt bara ett stenkast från mitt barndomshem. Från jag var 7,5 till 21 ungefär.
Ja, men vi kom ju på det här, att vi kom på nära varandra.
Jag känner mig hemma här.
Ja.
Hur brukar du svara när någon frågar vad du jobbar med?
Ja, det är faktiskt en bra fråga, för jag har tränat lite grann på det. För jag har upptäckt att jag orkar knappt byta frisör, för jag kan inte förklara vad det är jag egentligen jobbar med, för att det blir så lång harang.
Du har många olika delar.
Det är ju så som småföretagare. Men det korta svaret är att det mesta delen av tiden det lägger på våra utbildningar på Family Lab, där vi utbildar föräldracoacher. Så att jag håller utbildningar och utbildar föräldracoacher, och så arbetar jag också med egna coachingklienter.
Just det, och du är väl utbildad av Jesper Juhl?
Ja, men det stämmer bra det. Det är ju drygt 10 år sedan nu som jag startade som samordnare för Family Lab, familjelaboratoriet Family Lab. Den svenska delen av en internationell utbildningsorganisation som är grundad av Jesper Juhl.
Så du har alltså träffat Jesper Juhl?
Ja, det stämmer bra.
Oh, wow!
Nej, men det var mycket samarbete, i synnerhet de första åren.
Och han är ju en legendarisk familjeterapeut och författare, och gick ju tyvärr bort förra sommaren där någon gång. Ja,
ja precis. Ja, nej, men det stämmer. Jag tyckte också han var han är ju jättebra författare och en fantastisk familjeterapeut, som du säger. Vi såg ju ibland han hade live coaching i rummet när en hel familj kom in, och jag tyckte det var absolut imponerande.
Mm.
En intuitiv blick för vad som behövde hända.
Och det var mycket det här med en icke-auktoritär barnuppfostran som väl var hans huvudtes kanske?
Ja, men ändå inte fri uppfostran, utan det här auktoritativa som vi kallar det. Så att det är varken, det är ett väldigt tydligt föräldraledarskap som är med, men det är inte auktoritärt, nej.
Så den här
kritiken som kom när det kallades curlingföräldrar och så, det håller du inte riktigt med om att man lämnade över allt ansvar till barnet då?
Det är ju så ofta som att det blir missförstått och vissa, man läser rubriken på en teori och sen tolkar man alltihopa utifrån det. Som till exempel det här med ditt kompetenta barn. Så det är många som går vidare och säger, ja men då behöver de inte vuxna då, då kan de allting.
Mm.
Och det är ju många som inte själv, många som föräldrar som själva inte tyckte om det auktoritära. Då gör de det helt ledarlöst hemma istället. Så att barnen blir de facto föräldralösa.
Aha.
De frågar barnen hela tiden, vad vill du, vad tycker du? Och har väldigt svårt att gå in i ledarrollen. Så att det blir ingen ledare hemma överhuvudtaget. Och det mår ju alla dåligt av. Så den här curlingdebatten som var, det var ibland så man pratar om olika saker. Man pratar om äpplen och päron som man säger.
Mm, mm.
Det är, man pratar egentligen inte om samma sak. För att god curling och att man hjälper, det är ju det som kom fram nu senast. Att när man curlar på rätt sätt så är det bra för barnen. Men vi ska varken ha det föräldralösa eller det här riktigt auktoritära.
Men det var väl det som Bo Heilskov och LVM sa till oss också?
Ja, precis. De hade haft en undersökning och de barn som var helt okurlade och fick göra allting själv. De som var lite curlade och fick lite hjälp. Och de som bara var curlade och inte gjorde någonting alls. Men vilken var den fjärde gruppen?
Det var de som inte hade något stöd hemma och inte fick hjälp. De hade ju det värst.
Ja.
Men samtidigt blev man curlad men även fick ta ansvar. Att man fick både stöd och hjälpa till. Då var det väl det bästa kan man säga.
Precis som du säger, om man säger de här ytterligheterna. De barnen som kommer till socialtjänsten, det är ofta de som är utsatta för omsorgssvikt.
Mm.
Och där är det ju verkligen ingen curling. Så att det är ju precis som statistiken säger, där är det ju, där blir det ju problem. De far ju illa när de inte har tillräcklig omsorg. Men sen är det andra delen av skalan, de som är så pass curlade och där kanske anledningen är att föräldrarna orkar inte se att de blir besvikna eller att allting inte går perfekt hela tiden. De får ju också illa. De får ju aldrig någon träning i att ta de vanliga frustrationen och vanliga motgångarna som man faktiskt kan få ta hela uppväxten igenom. För får man göra det, då blir man ju lite tuffhetstränad helt enkelt. Det är inte så att man ska tuffhetsträna dem med vilja, men barnas vardag från morgon till kväll, det är ju som en enda frustrationsträning. Allt ifrån att man, ja, det startar ju på morgonen liksom, livet går emot en lite grann. Och att bara få vara i det och för föräldrar att orka se detta.
Mm. Om man ska läsa något av Jesper Juhl, vilken bok tycker du att man ska börja med?
Ja, jag tycker att man ska, då kan man kika på lite grann hur van man är att läsa böcker och litteratur i personlig utveckling. För att det finns ju, om man inte är särskilt van vid det och är man en trött, frustrerad förälder som slår upp boken klockan 10 på kvällen, då tycker jag de här böckerna, till exempel Här är jag, vem är du? Det är en utmärkt bok och där, den är ganska praktisk och det är lätt att känna sig hemma i och man förstår principerna väldigt lätt i den boken.
Mm.
På samma sätt Konsten att säga nej med gott samvete, den passar både för småbarnsföräldrar och för tonårsföräldrar. Det är ju långt det där, att sätta gränser på ett snyggt sätt. Inte chocka sin omgivning, inte skrika nej i ansiktet på sin omgivning, utan att kunna vara lite förutsägbar och att lära känna sina egna gränser. Och vara nyfiken på andras. Så Här är jag, vem är du? Och Konsten att säga nej, de är ganska lätta.
Och sen för alla bonusföräldrar, som många lyssnar ju på podden, så finns det ju en bok som heter just Bonusföräldrar, ja, möjligheter och fallgropar.
Ja.
Den har jag ju inte läst.
Ja, men då
jag
ska du få den här idag.
Ja, vad härligt. Hade du
läst jag har den? Läst den gamla utgåvan i alla fall. Det kanske är samma utgåva men den hade ett annat omslag då.
Ja.
Det är nog faktiskt samma för att detta, det är bara en ompublicering på samma bok.
Jag lånade den på biblioteket så där kan ni hitta den också.
Absolut så. Ja. Nej, men det är ju som bonusförälder så är det lite annorlunda. Och det är jättegott att få en bok då.
Mm.
Så att det är ju lite annat än vad det kanske är i kärnfamiljen.
Mm.
Så alla genvägar man kan göra och alla idéer man kan ta till så måste ju vara värdefullt.
Vi brukar ju alltid fråga våra gäster om de har någon erfarenhet av bonusfamilj eller ja, lite hur man har vuxit upp och hur familjen ser ut nu. Hur är det för dig?
Mm. Jo, nej, men jag är själv uppväxt. Jag tillhör de, är det 50% som är med skilda föräldrar.
Mm.
Och jag växte upp främst hos min pappa.
Mm.
Han var den som hade mesta tiden av vårdnaden. Men båda föräldrar varit väldigt aktiva. Och också när jag var 2 år var det nog så kom det in, gifte min pappa om sig.
Ja.
Men ny, och då fick sen ett barn tillsammans. Så det var både styvmor och bonusfamilj egentligen.
Ja just det, på den tiden sa man väl styvmor eller plastpappa och plastmamma eller lite så kanske.
Ja, ja men precis. Ordet bonusfamilj och bonusföräldrar det kom lite senare.
Mm. Ja. Kan du ta med dig dem? Upplevelserna och erfarenheterna in i ditt yrke på något sätt när du möter andra bonusföräldrar då?
Ja, det tror jag absolut. Det kan man ju såklart. Och överlag så är det ju alla erfarenheter som man har och allt man ser och alla berättelser man hör, de påverkar ju vem man blir och alla olika perspektiv och man får förståelse för andra människor. När man lever dem nära för alla, förstår man dem väl så, så blir det ju.
Gjorde det, tror du, att du blev intresserad av familjekonstellationer och olika idéer om uppfostran och så?
Ja, men det har det säkert gjort. Och kanske framförallt just att vi, många föräldrar, när man blir förälder så det är inte så många arenor för att prata om detta med föräldraskap. Det är ju en BVC-kurs där och det är en MVC-grupp. Men sen är det inte så mycket träffpunkter. Som jag känner för mycket så är det... Vi hade då en kurs på förskolan där min dotter gick. Som var en av de få träffpunkterna där man träffas och pratar föräldraskap. Och jag tycker det berikar så otroligt mycket. Det är så viktigt det här med våra nära relationer och våra familjerelationer. Man säger det, efter vi har tak över huvudet och mat för dagen så är det våra nära relationer som påverkar mest hur vi mår som människor. Och att träffas och byta några ord om hur man gör det bättre, tycker jag är en väldigt bra idé. Så jag tycker att det är enkelt att göra det och det är väl det som motiverar i första hand till att hålla på med det här. Att skapa arenor för föräldrar att mötas på. Trösklarna ska vara låga för att gå in och prata med en coach eller träffa en grupp andra föräldrar.
En relation som jag blir lite nyfiken på, det är vilken relation du har haft till, du sa din styvmor, vi brukar säga bonusmamma.
Ah.
Vilken relation du har haft och hur den ser ut idag?
Ja, hon lever faktiskt inte längre idag. Det är ju en väldigt stor fråga. Och det har varit en nära relation med 3 vuxna.
Mm.
Både pappa och styvmor och mamma. Så det har varit som en nära relation med alla 3.
Mm.
Och hur lever du nu här i Kullavik?
Ja, nej, men nu lever jag ju gift med maken och vi har varit ihop i många år. I 29 år för att vara mer exakt. Så att det har varit väldigt långt äktenskap. Och vi har 2 barn, en dotter på 19 och en son på 17.
Mm. De är fortfarande hemmaboende men kanske lite snart på väg att flytta iväg då, ja.
Ja, men precis så. Precis så. Så att det är väl så i storstan att det är en process. Sen är jojoboende i några år verkar det bli.
Mm. Ja, hemma hos oss så är det ju 4 barn, eller har varit 4 barn. Det har ju en av våra barn blivit myndig.
Mm.
Så att jag har ju tänkt framöver så kommer det vara att vi är 5 vuxna och 1 barn kanske boendes hemma. Har du upplevt skillnad när dina barn gick över till att vara kanske mer vuxna människor? Hur man ska vara som förälder då?
Ja, jag tänker att det är ju en process hela vägen igenom. Allt ifrån, om man säger dels att leva i ett långt äktenskap, det är som någon sa, det är ju många äktenskap i det äktenskapet för att man förändrar sig och olika prioriteringar och samma sak med barnen. En relation när de är små och som då säger man blir en tillräckligt bra förälder när man har blivit uppfostrad tillräckligt länge.
Mm.
Och det ändrar sig i relationen hela tiden och det krävs ju en flexibilitet för att trivas tillsammans. Och samtidigt som man behåller sina gränser och sina behov och att alla 4 i familjen gör det. Nu är det en, ja, 4, 5 plus hund.
Plus hund, ja.
Så att det, jag tänker att det är en pågående process hela tiden med att man ändrar sig i sina gränser och behov och hur man trivs med att leva tillsammans.
Mm. Ja, jag upplever ju nu att jag får lära känna mina barn igen. För de är ju inte de här små barnen som jag kunde bära med mig och jag kunde klä dem som jag ville och jag kunde, nu är de ju helt egna människor och jag känner att det blir en ny fas i livet och att de är inte så stor del av mig längre. Så att...
Vi möter ju många bonusföräldrar bland annat i sociala medier och som mejlar oss eller skriver till oss och verkligen vill bygga upp en bra relation med sina bonusbarn. Men så känner de att de har svårt att liksom få den där kontakten då som de drömmer om. Har du några råd just till bonusföräldrar hur man ska kunna möta sina bonusbarn och så?
Ja, vi brukar ju prata om dels om att skapa möjlighet för det, skapa förutsättningar för det. Men prata lite grann om att skapa kontaktytor på den andres villkor och när, var, hur passar det denna personen att ha kontakt. Och då kanske man känner att man bara ger väldigt mycket i början, men det är väl helt enkelt där man får börja.
Mm.
Så att hitta kontaktytor som passar på den andres villkor, det kan ju vara allt ifrån att man hittar ett tv-program som man gillar att se ihop till att man har kul kontakt med att skicka saker på sms eller vad det nu är för någonting. Skicka skojiga bilder, humor. Så att den kanalen för kommunikation som ungdomen erbjuder, det är ju där man får tacka ja till. Och irriterande ofta nog så är det väl kanske klockan 12 på kvällen när man egentligen skulle sova. Att då kommer det också en inbjudan och att då har vi ändå inget annat kvar att göra. Men sen finns det ju mycket man kan göra för att ställa till relationen också. Som man kan se upp med.
Mm.
Och om man låter bli att förvänta eller kräva vissa saker. Man är ju kanske inte då förälder utan en vuxen vän om man kommer in i en viss ålder. Så att undvika det som kan förstöra relationen. Man kan ju inte skälla sig till eller klaga sig till eller kritisera sig till en vänskapsrelation, utan det får ju vara bra i grunden och så på ungdomens villkor där.
Mm.
Och lika väl som man intresserar sig för vem tonåringen är eller ungdomen är, så kan man ju bjuda och stå för det man själv är. Om man till exempel pratar musiksmak eller någonting. Och det här är ju min musiksmak, jag tänker inte skämmas för det. Och att man har, som man säger, en grundregel i familjen att vi respekterar varandras olikheter. Jag respekterar ditt intresse för dataspel och jag vill att du respekterar mina intressen. Om det nu är fiske och konstig musiksmak eller vad den är för något.
Man kan tänka sig då att barn och ungdomar, de ser väldigt lätt om man sätter upp någon slags mask eller att man försöker vara någonting som man kanske inte är då.
Ja, absolut. Och det är kanske inte så populärt, men just när man säger det, summan av två personers relationer blir så god som summan av självkänslan är.
Mm.
Hörde jag som ett uttryck. Jag tycker det är intressant. Och just det här att signalera jag är okej, du är okej.
Mm.
Och mer nyfikenhet och till och med avancerat nyfiken på den andra ungdomen. För att ens egna barn har man ju ändå känt sedan de föddes. Så man kanske kan förstå komplexiteten i personen lättare än om man går rakt in i en familj. Och på ett väldigt nära sätt får kontakt med någon annans ungdom.
Mm.
Då är det ju svårare, så att det kräver mer avancerad nyfikenhet.
Mm.
Jag gillar det uttrycket, avancerad nyfikenhet. Ja. Det får vi ta med oss.
Jag undrar om jag ibland blir för frågvis, men jag försöker ändå känna av, oavsett om det handlar om lite hur det har gått i skolan eller om hobbies, det kan vara träning eller musik, som jag pratar med min bonusson ganska ofta och sådär. Men samtidigt så får man ju bakhuvudet ha någonstans att man kan ju inte ligga på för mycket, utan det får ju vara liksom frivillig information. Och jag märker att ofta om jag skjutsar någon av tonåringarna någonstans och om jag inte då direkt börjar fråga någonting, så plötsligt så kan det komma någonting som kanske ingen av oss har hört att jaha, och sådär då. Och det kanske är någon slags trygghetszon att i bilen när det bara är vi och så ska vi iväg någonstans, om det tar 10 minuter att köra dit eller så, så kan det bubbla fram något jättehärligt och man känner att det är bara vi två liksom och sådär. Vi delar någonting nu som syskonen eller deras mamma inte vet till och med och så då.
Men det är sådana här små guldstunder och det är ju precis om man inte måste berätta, eller om det inte är som ett korsförhör, då ökar ju lusten att man vill berätta.
Mm.
Och det är det där som man vill höra. Och precis som du säger, ibland så är det kontaktytan var man är någonstans. Om det är bilen eller man är på spa tillsammans eller resa, skidliften säger vissa. Ibland så är det själva den. Och med våra vänner så har vi ofta koll på sånt här. Vissa de vill prata i telefon klockan 10 på kvällen, andra de hinner bara luncha vardagar. Och ofta har vi koll på sånt och det är bra att ha det även med ungdomarna. Och sen det är ju bästa man kan göra att visa att man är intresserad och så får man väl lugna sig när man märker att det här gick över gränsen lite grann tydligen.
Mm, mm.
Men sen är ju vissa frågor som man ställer ett knep också att berätta om sig själv som inspiration. Att man bjuder på sig själv och det man lyckas med, misslyckas med, tampas med och hoppas på, allt vad det kan vara. Och då kan det också bli en bekväm arena och lite inspiration för dem att berätta.
Många bonusföräldrar som vi pratar med känner ju att de inte riktigt har mandat i sin egen familj. För dem är det ju, en bonusförälder, så är det ju deras familj och deras hem. Och så kanske de upplever att det kommer då kanske oftast lite äldre bonusbarn. Och att de inte får säga till dem eller inte får vara då en slags föräldrafigur. Och att det kan vara en svårighet i en bonusfamilj. Har du några tips där när man känner att man inte bestämmer som vuxen i sitt eget hem?
Jag vet bara vad som Jesper har angivit, så är det egentligen, ska det inte bli ett problem mellan bonusföräldern och barnet, utan det är om relationen mellan de två vuxna är rätt. Då så att säga backar den andra upp, detta är viktigt för mig, därför så står vi på oss på det området. Så att egentligen så ligger den frågan mellan de två vuxna. Det är där den centralt ligger. Sen som generellt föräldratips så är det ju snarare att rensa. Hur många, vi säger det, om man sätter sig ner vid ett sånt här bord, matsalsbord, så får alla rabbla. Det här är mina tre viktigaste jag vill, mina behov, och det här är mina tre viktigaste gränser. Och så får alla lägga dem på bordet. Och det gäller både ungdomar och de vuxna och barnen. Och så försöker man ta hänsyn till varandra, för ibland behöver man rensa lite grann i alla de där idéerna om hur man vill ha det. Det kan vara ett bra sätt att få ordning på det. Då blir det tydligare också. För ofta så, vi vet nog inte hur mycket budskap vi sänder ut. Jag vill att du är sån, jag vill att du gör så, jag vill att du är sån, jag vill att... Och vi tycker bara att vi är ansvarsfulla som uppfostrar våra barn. Men det kan vara rätt mycket sådana budskap alltså. Och det kan bli en allmänt att det sänder ut, du borde vara annorlunda. Och när vissa tonårsföräldrar hör det, att det är det som är budskap som går fram till tonåringen. Det är inte det man vill sända.
Nej.
Utan man, det är bara utav kärlek, och man vill bara att de ska lyckas och bli typ rediga vuxna människor. Men det är inte det som kommer fram, utan det är något annat.
Men det tror jag också att vi har sett i de som kommenterar i diskussionsgruppen på Facebook till exempel, att min man har sagt att jag inte får säga till hans dotter, min bonusdotter. Och det är klart, då blir det ju en konstig situation för den bonusmamman då. Men hur tycker du att man ska vara då som bonusförälder? Vilken roll? För man kan ju inte gå in och försöka vara någon slags kompis bara. Man måste väl ändå ta något slags vuxenansvar. Även om man vet att man inte är vårdnadshavare på samma sätt som kanske den biologiska föräldern då.
Ja, som man säger, om inte tonåringen, ungdomen accepterar den som i den rollen, så då blir det ju bara konflikt från början till slut. Så att i en perfekt värld så blir man accepterad och man accepterar varandra. Man kanske till och med tycker jättemycket om varandra och det blir en otroligt fin berikande relation. Men man kan ju inte vara en person som bestämmer att vi ska ha den här relationen.
Nej.
Utan det, som man säger, psykologisk flexibilitet är ju något som krävs otroligt mycket. Man tycker att man borde väl ändå kunna kräva, och alla de här fraserna, ja, man kan ju kräva precis vad man vill, men om den andra parten inte vill detta så kommer det aldrig bli så. För relationen är ju inte på en persons villkor, utan den sker ju i samspel.
Har du något tips till ifall det kanske har blivit lite fel i relationen bonusförälder, bonusbarn, hur en bonusförälder kan närma sig ett föräldraskap?
Ja, det låter också som en stor fråga,
ja.
Som jag hade kunnat svara mycket på. Det är väl, men det, målet kanske är att ha en relation med den andra föräldern. Det är väl det, därför som man startar alltihopa. Så att sen är väl målet att kunna leva i fred tillsammans under samma tak. Men de har redan en förälder. Och barn som är rättighetsbärare, och det är den vuxna som ansvarar för relationen. Så att börja med att, då kan man ju få ett värsta påhoppet då från den ungdomen. Men att ändå be om ursäkt för sin del. Och att jag ville inte att det skulle bli så här. Jag ville att det skulle bli annorlunda. Jag gjorde så gott jag kunde. Det var inte rätt. Och jag vet inte hur jag ska gå vidare. Och se till mig om du vet någonting. Om du kommer på någonting. Eller se till tre tips. Det här, gör detta, undvik detta. Och då får man väl något slängt i ansiktet där. Men, men då, det är väl därifrån man får börja. Och att man säger att jag vill ha en relation. Och när du ser någonting som du kan tycka är meningsfullt, så hör av dig. Så börjar vi därifrån. Mm. Kanske man får skjutsa en gång eller någonting. Mm. Då får man tacka ja till den inbjudan då.
Här var vi ju inne lite på det här med de andra föräldrarna som vi hade något avsnitt och kallade dem. Alltså den person som någon av de vuxna en gång då har levt med och fått barn med, men sen också gjort slut med. Och där kan det ju gnissla rejält. Har du någon tanke om lite hur man ska se på den relationen? För man måste ju ändå ha den relationen med den andra vårdnadshavaren.
Att man uttrycker sig konstruktivt och lösningsfokuserat och ser hur förskräckligt olyckligt det är om det blir en konflikt. Bara för att det som vi vill, det är ju, man vill ju att man ska ha det bra i relationen, man vill alla släkter ska funka jättebra. Men det blir ju problem om vi har barn, om vi får barn som inte tycker om sig själva.
Mm.
Om de känner skuld och skam och om de börjar ifrågasätta den ena av sina föräldrar. Så det blir ju att de barn som inte tycker om sig själva blir problem.
Mm.
De blir ju självdestruktiva eller utåtagerande destruktiva. Så att det är mycket som står på spel. Så att det är väl värt att göra sitt yttersta för att hålla relationen till exen så bra som möjligt.
Ska man försöka tajma in lite och ha ungefär likadana regler, tycker du? Eller kan barn växla om så att de en vecka lever ett annat slags familjeliv med andra regler?
Det jag hör är väldigt olika där. Det kanske, och jag vet inte vilka regler du tänker på riktigt, men jag har väldigt många olika lösningar.
Mm.
Och jag har föräldrar som är på gemensamma samtal, på coachingsamtal, för där de vill att ungdomarna ska uttrycka hur vill ni att det ska vara hos oss. Och hur kan vi göra för att detta blir så bra som möjligt för er? För det finns ju otroligt engagerade bonusföräldrar, alltså, som verkligen tar det här på allvar och är ansvariga.
Det kan ju vara skärmtid och att man lagar och äter mat tillsammans eller inte och så vidare.
Mm.
Så ju.
Mm. Det är som man säger, det finns ju en anledning varför föräldrarna skilde sig åt. Mm. Ofta är det för att kommunikationen inte funkar. Och att sen förvänta sig att den ska funka väldigt bra när man är skild. Det kanske sker ibland att man kan ha det. Men, och visst, det kan väl finnas fördelar då om man har en övertygelse om en är väldigt engagerad i den här frågan med skärmtid och den andra föräldern ställer upp på det bara för att det är viktigt för exet. Så låter väl det, ja, att ungdomen vet att föräldrarna fortfarande samarbetar kring vissa frågor. Det är väl en kärlek i det.
Nu har vi pratat ganska mycket om tonåringar och lite äldre barn. Jag tänker om vi ska dra ner det i åldrarna lite mer till ett barn där du kanske inte kan ha den verbala kommunikationen på samma sätt. Vilken stil är du ut? Jag är mer nyfiken över just Jesper Juhls stil och familjelabbstilen när det gäller det som man i folkmun kallar för trots, till exempel. Eller barn som då inte gör som man vill i situationer som att nu måste vi iväg till skolan och det här. Om vi skulle ta just iväg till skolan exemplet och man har ett barn som ligger i hallen med, och inte vill ta på sig sin överall. Vad tänker du då? Eller vad har du för tips då?
Ja. Nej, men just, jag brukar säga det, att ta dem på allvar och lyssna på vad de säger. För lite grann så bäddar man ju där inför tonårstiden. Dels att man får uttrycka, jag vill inte gå till skolan. Och att man kan lyssna på det, jag hör vad du säger. Och jag tar det på allvar och det betyder mycket för mig. Kanske kan man vara hemma den dagen. Kanske kan man ta upp det i eftermiddagen och fråga vad är det som inte stämmer på skolan. Just att man tar det på allvar. För väldigt ofta håller vi vuxna på med att vi orkar inte. Vi känner oss misslyckade när barnen är besvikna och ledsna och frustrerade. Och vi kanske blir rädda. Tänk om någon vägrar att gå till skolan. Vi glömmer bort att vi har makten. Vi har faktiskt det. Vi kan bestämma att vi ska vara i skolan och på jobb idag. Så att ofta så checkar vi till det och vi berättar bara allt som är roligt med att vara i skolan. Med alla kompisar, alla fruktstunder och bilar och uteplatser och alltihopa. Och det är bättre för barns självkänsla om de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Men de behöver inte få sin vilja igenom. Så att hela det här materialet som du säger som kommer från relationistisk förhållningssätt, Jesper Juhl, Family Lab. Så värnar vi ju de här tre inre värdena, integritet, självkänsla och personligt ansvar. Och då innebär det att det är viktigt att vi hela tiden ser dem, hör dem och tar dem på yttersta allvar.
Mm.
Men de behöver inte bestämma. Utan vi kan säga, jag hör vad du säger, det betyder jättemycket för dig. Idag kan jag inte ändra, för jag vill vara på jobbet. För jag vill inte få sparken. Mm. Så nu går vi.
Sedda, hörda och tagna på allvar. Ja. Det är tre ord att ta med sig.
Ja, faktiskt.
Finns det några knep och tips också när det gäller att bygga upp en fysisk relation? Det kan jag tänka som bonusförälder att det kan vara svårt och det kan bero på hur man själv är som person, men också då förstås hur kramiga barnen är så att säga. Mm. Mm. Och där känns det ju som att man verkligen måste låta barnen ta initiativet på något sätt. Men finns det något råd där liksom för att man ska kunna komma närmare varandra?
Ja, och ofta så följer det ju säkert om den mentala närheten finns där, så blir det behagligt att sitta nära varandra i tv-soffan eller vad det är för någonting. Så just det här att man har lite koll på att inte kränka dem verbalt. Mm. Inte säga att de borde vara annorlunda. Att få till den mentala närheten.
Mm.
Så ökar chansen att det är precis som du säger, att det får vara på deras villkor.
Mm. Mm. Sen är vi ju lite nyfikna på om du kan säga något lite kort om hur Family Lab är uppbyggt och hur ni jobbar.
Ja, det är ju en organisation som har funnits i Sverige i drygt 10 år. En internationell organisation, finns i 23 länder. Och vi utbildar kursledare och föräldracoacher. I Stockholm, Göteborg och Malmö. Och de går utbildning hos oss och sedan så blir de med i ett nätverk. Många av de som går utbildning, de arbetar ju på familjecentraler, socialtjänst och förskolechefer och förskolepedagoger. Så de använder sina kunskaper främst i befintlig verksamhet. Men många börjar också arbeta som coacher och vissa startar egen verksamhet som småföretagare. Och vi har regelbundna möten i Stockholm och Göteborg, fungerar det i alla fall. Malmö kanske kommer.
Mm. Och de har väldigt olika grundutbildning då, de som går era kurser?
Ja, men det har de. Mm. Och det gör ju att de kan arbeta med olika saker efteråt. Vissa som kommer in, de kan ju bli på central plats i kommunen när de förändrar den relationella synen. De har den typen av kontakter. Och andra är mer att de arbetar kanske i förskolans värld och börjar med kurser och coaching för föräldrar.
Ja, just det. Och sen så finns det olika det här med legitimerade yrken som psykoterapeut. Då är man legitimerad, men är man en samtalscoach så kan man kalla sig det även om man kommer från lite olika bakgrund och så då.
Ja, men precis. Mm. Så när man går våran coachutbildning, vissa kan ju arbeta coachande men med avancerad problematik hos klienterna.
Mm.
Och andra får säga nej till den avancerade och bara arbeta i vanliga föräldrafrågor.
Mm. Och om man vill veta ännu mer och kanske veta mer om dig, var kan man hitta dig på nätet till exempel?
Ja, nej, men absolut. Åsa Skill hittar man, och familylab.se.
Det är bara att söka på det så kommer man till hemsidor och så. Ja.
Absolut.
Men då tackar vi dig Åsa för dina kloka ord, och så ska jag ta med mig att se barnet, att höra barnet och att ta det på allvar och vara avancerat nyfiken.
Mm.
Vilken summering.
Och jag är jättenyfiken på det här att samla familjen, eller någon gång när vi redan är samlade, att alla får ta upp några viktiga saker. För det kanske finns någonting där som vi har missat, och så kanske det finns någonting som vi kan dela med oss till barnen så att de förstår oss ännu bättre också. Tack så mycket Åsa.
Stort tack Maria Martin.
Tack.
Tack.
Ja, och då tackar vi Åsa Skill, måste hon ju heta. Jag har nog sagt Chill innan, men
Skill är ju klart coolare att heta. Man är liksom Chill.
Men heter man Skill så får man ju heta det. Då ska inte vi ändra på uttalet. Så vi ber om ursäkt för det, att vi säkert har sagt fel tidigare. Åsa Skill alltså. Och vad gäller boken av Jesper Juhl, den som heter Bonusföräldrar, så har vi inte läst klart den. Men det gör vi lagom till nästa veckas avsnitt, så att vi kan diskutera lite. Se om vi håller med Jesper Juhl eller inte.
Mm, och så kan vi låta ut boken när vi väl har läst ut den.
Det kan vi också göra. Och sen så kanske vi ska göra ett litet förtydligande. Det som gäller Bo Hejlskov Elven. Han var ju med i avsnitt 55 som sändes i juni 2018. Så det är snart 2 år sedan.
Herregud.
Han pratade om en dansk studie som de gjorde och som de då följde upp efter 15 år. Och då fick de fram att det fanns 4 olika grupper av barn. Och de som klarade sig bäst var de som fick mycket hjälp, men också hjälpte till hemma. Så att det blev en samverkan mellan barn och förälder.
Men det måste ju vara våra barn. De får ju mycket hjälp hemma. Och så hjälper de till lite.
Ja, jag tror nog att de kanske tillhör kategori 2 barn som får mycket hjälp men inte behöver hjälpa till hemma. Som är lite mer curling då.
Men då kommer de att klara sig bra. Det känns skönt att veta.
Absolut. Tredje kategorin är barn som inte får hjälp men måste hjälpa till hemma. Och sen de som då har sämst utgångspunkt är barnen som inte får hjälp och inte heller behöver hjälpa till hemma.
Jaha, nu fattar jag. Så att de som har det allra sämst längre fram i sitt liv då, det är de som inte får någon hjälp och de behöver inte hjälpa till hemma. Det liksom bara flyter allting.
Ja, lite så var det i alla fall i Danmark. Och sen är det ju säkert mycket personligt också att man inte bara behöver definieras av sin uppväxt.
Men då tycker jag att jag ändå räddar mina barn på sätt och vis. Att de behöver ju inte hjälpa till hemma. Men hade jag då inte hjälpt dem så mycket så hade det gått sämre för dem. Så i och med att jag hjälper dem så hjälper jag mina barn.
Ja, precis.
Jag är en fantastisk mamma.
Om man utgår från att de absolut inte kan hjälpa till hemma.
Jag känner mig stödd i min mammaroll nu.
Jag känner mig stött i min bonusförälder. Nej då. Men så var det alltså. Det var de här 4 kategorierna. Och vill ni lyssna på det avsnittet så får ni alltså scrolla tillbaka till avsnitt 55.
Jag skulle vilja lyssna på det avsnittet. Jag tror att jag ska scrolla tillbaka till avsnitt 55.
Ja, jag lyssnade en bit och det var ju lite spännande dansk-svenska också som jag tycker piggade upp eftersom Bo är från Danmark men bor i Sverige.
Mm. Han kommer ju väldigt ofta att hälsa på här i Varberg fast vi inte vet om det. För han får en hel del uppdrag av kommunen.
Just det, han är med och utbildar de kommunanställda tror jag.
Mm. Vi är väldigt bra här i Varberg.
Mm. Då kanske vi går över till föräldrabalken. Och vi ska avsluta kapitel 7 som handlar om underhållsskyldighet.
Det känns som att det är samma som det var förra veckan. Men kör så får jag se ifall jag lär mig någonting nytt även denna gång.
Det liknar i alla fall förra veckan eftersom det är samma rubrik. Men vi är framme vid 13:e paragrafen. Och den handlar om att 2 eller flera mål om skyldighet för någon att utge underhållsbidrag till barn får handläggas i en rättegång om det är till nytta för utredningen eller prövningen. Och om rätten då ska avgöra vilken av flera män som är far till ett barn får förhandlingen om underhållsbidrag inte prövas slutligt innan faderskapsfrågan har avgjorts genom då en dom som har vunnit laga kraft.
Ja. Det var ju bara att man kan få driva 2 mål samtidigt om man inte vet vem som är pappan.
Precis, det är ganska logiskt. Och även 14:e paragrafen, underhållsbidrag får bestämmas till olika belopp för särskilda delar av underhållstiden.
Ja, men jag tror ju att man får mer underhåll ju äldre barnen blir.
Ja, det får man ju också eftersom de kostar lite mer.
Ja.
Det kan ju även, som vi sa förra veckan tror jag, skilja i inkomst mellan föräldrarna och då blir det olika underhåll också. Och 15:e paragrafen, i mål om underhåll till barn får rätten för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft besluta om underhållet efter vad som är skäligt. Skyldighet att utge bidrag får dock åläggas någon endast om det finns sannolika skäl för att bidragsskyldighet föreligger. Har fråga om underhåll väckts i samband med ett mål om fastställande av faderskap till barn får beslut om skyldighet att utge bidrag inte meddelas om flera män är instämda i målet.
Där zonade jag ut totalt. Jag tror inte att jag förstod någonting, men vi kan gå vidare.
Den liknade ju paragraf 12 lite grann där. Paragraf 16, har någon genom skriftlig av 2 personer bevittnad handling åtagit sig att till barn för vilket faderskapet ska fastställas utge underhållsbidrag för tid till dess resultatet av blodundersökning om faderskap föreligger gäller samma lagtext som för en förbindelse.
Jag säger så här att om man tänker ja men om det är mitt barn så ska jag betala men om det inte är det så tänker jag inte göra det. Men jag kan betala fram tills vi vet det.
Ja just det. 17:e paragrafen. Om rätt för den som har betalt underhållsbidrag att få ersättning av allmänna medel finns bestämmelser i en särskild lag. Det är ju mer också sådana här rättegångsregler då. 18:e paragrafen. Har en man haft kostnader för ett barns försörjning därför att han har ansetts eller antagits vara barnets far men då senare fastställts att en annan man är far till barnet, så har den förstnämnde endast om det finns särskilda skäl rätt till ersättning av den andra för kostnaderna.
Den där förstår jag ju faktiskt helt. Det var ju ifall man tror att man har varit pappa till ett barn och så har man betalt pengar som har gått till dens försörjning. Och sen så kommer man på att nej, det är någon annan som är pappa. Så är det bara i väldigt särskilda tillfällen som man kan få ersättning av den mannen istället.
Ja, och det kan vi ju inte kanske hitta på några sådana situationer. Men det är väl ganska logiskt att man inte bara plötsligt ska behöva betala i efterhand då som liksom nybliven pappa på ett juridiskt sätt, så ska jag plötsligt betala 10 års försörjning för ett barn som jag inte har då haft förmånen att bo med och så.
Nej, man kan förstå en viss bitterhet när de upptäcker det. Men sen å andra sidan så tror jag att har man levt 10 år tillsammans med ett barn så ser man nog det barnet som sitt barn oavsett vad blodet säger.
Det hoppas jag, och att även barnet ser den personen som pappa.
Det blir ju lite som att man har varit bonuspappa fast man inte vet om det. Betalat en massa men inte varit den biologiska fadern.
Ja, just det. Om man då själv inte vet att man inte är pappan.
Nej.
Mm. Och 19 paragrafen i mål om underhåll till barn gäller följande avvikelser från 18 kapitlet i rättegångsbalken. Om barnet förlorar målet, om det finns särskilda skäl, så ska vardera parten bära sin rättegångskostnad. Finns inte sådana skäl, och om barnet har företrätts av en förälder som varaktigt bor ihop med barnet, så ska den föräldern istället för barnet ersätta motparten för dennes rättegångskostnad.
Mm, det förstår jag också.
Det är väl bra att ett barn inte behöver betala och inte få skulder. Det finns ju sådana föräldrar tyvärr som till exempel skriver sina bilar på barnen, och sen då när bilarna får böter eller man inte betalar skatt och sådär, så får barnet en skuld som barnet sen då växer upp med och tyvärr inte kan bli av med kanske.
Det tycker jag man borde fatta. Om en 3-åring får en parkeringsböter, då är det någonting fel.
Ja, och de luckorna i lagen tror jag inte riktigt har tätats. Jag vet att jag har läst om det i alla fall, att det finns minderåriga som äger väldigt många bilar och blir liksom målvakter, som det kallas när det gäller ekonomisk brottslighet. Och sista paragrafen i kapitel 7 är nummer 20. Och det handlar om att det som sägs i 12, 15 och 16 paragrafen om fastställande av faderskap, det gäller även fastställande av föräldraskap enligt första kapitlet.
Och det kommer väl alla ihåg?
Ja, men det var ju det här att en kvinna kan vara far till ett barn beroende på om man då hinner byta juridiskt kön till exempel. Och så även det då som sägs i 18 paragrafen om en man, då kan det också tillämpas om en kvinna som anses som förälder.
Jaha, ja, men det är ju spännande.
Mm. Och därmed så är vi framme vid den roliga historien.
Och där tog tiden slut. Vi hinner tyvärr inte med din historia, Martin.
Nej, vad skönt för mig. Men jag tror nog att eftersom vi har lovat lyssnarna så får vi nog ändå säga någonting.
Jaså, okej då.
Jag kan ju börja lite mjukt med en historia som sägs vara verklig. Och som
börja med
om...
en, tänker du köra fler alltså?
Det kan det bli kanske.
Oh my
Men
God.
Korta. Det sägs ha hänt på riktigt i Linköping, tror jag det var.
Jag tror inte på det längre efter förra gången du berättade den historien.
Nej, just
som
det.
Du sa,
ja.
Skulle vara sann.
Men där har jag hört i alla fall, och eftersom det handlar om toapapper, det är ju lite aktuellt nu i coronatiden med hamstring och så. Då var det en liten kille som fick följa med sin pappa till jobbet, och då frågade en arbetskamrat: "Jaha, har du varit här förut på pappas jobb?" "Nej, bara på kvällarna när vi åker hit och hämtar toapapper."
Det låter faktiskt som att det skulle kunna ha ägt rum, men jag tror att det är en skröna.
Men det hade ju varit så otroligt pinsamt.
Men nu är det kanske sant. Nu tror jag att det är många som hämtar hem toapapper och annat från sina jobb.
Ja.
Handsprit bland annat. Jag såg det när jag var på mitt jobb. Nu ska inte jag attackera någon av mina arbetskollegor, för att våra lokaler besöks av väldigt många människor. Så
ja, just det.
För att jag såg, ena dagen så var, fanns det 2 flaskor handsprit, och andra dagen jag kom dit så var de borta. Och då kände jag att de har nog inte tagit slut över natten, utan det är nog någon som tyckte att de tar jag med mig hem.
Mm, så kan det ha varit faktiskt, ja. Men då tar jag en helt annan historia som handlar om fotboll som du gillar och jag också. Och det handlar om en djurgårdare som gick på sista omgången av Allsvenskan och de mötte MFF och det skulle ju då avgöras vem som blir svensk mästare.
Vänta lite här nu, är det här en osann historia att Djurgården och Malmö skulle mötas i den sista avgörande?
Det är helt fiktivt, det kommer aldrig
väldigt
att hända.
Väldigt fiktivt.
Det kan bli AIK och IFK.
Om Allsvenskan någonsin startar igen, jag känner mig sad. Alla andra är så här sad för viktiga och bra saker som att de inte får träffas och att folk blir sjuka och sådär. Jag är bara ledsen för att Allsvenskan inte har kommit igång.
Mm. Men vi hoppas på våra favoritlag i alla fall. Men i det här scenariet så kom en djurgårdare till Tele2 Arena och kom lite halvsent och när han satte sig så var det nästan fullt överallt, men han hittade sin plats och så såg han att det var en tom plats bredvid och då frågade han killen som satt där att vad konstigt, är det en tom plats här, ska ingen komma och sitta här? Nej, den kommer vara tom, svarade han då. Ja, men vilken idiot, missar liksom sista omgången när Djurgården kan ha chans att vinna. Och då svarade killen att ja, det är min fru som skulle ha haft den platsen. Hon gick bort nyligen. Vi har varit och sett alla hemmamatcher med Djurgården sen vi träffades för 5 år sedan. Jaha, oj, förlåt. Åh, vad sorgligt och så. Men kunde du inte få med någon annan, någon kompis eller så hit istället? Nej, alla som vi känner är på hennes begravning.
Åh, Martin.
Det är inte en sann historia, tror jag.
Troligen inte, men i och för sig.
Men du skrattar till lite.
Det var oväntat, jag var oförberedd. Det var det som hände.
Mm. Och det är det som är bra med historier, att det finns en liten vändpunkt.
Men nu tycker jag att du har tagit oerhört för mycket plats. Du skulle berätta en rolig historia och nu har du typ gjort det som en hel stand-up-rutin här på slutet av podden. Jag tillåter inte detta.
Nej. Då säger vi att vi avslutar avsnitt 152 och att vi nästa vecka ska prata lite om Jesper Juhls bok som heter Bonusföräldrar. Den kan ni säkert beställa eller låna på biblioteket.
Mm, eller vinna från oss då nästa vecka.
Just det. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt.
Hej då!
Nu får inte du berätta roliga historier på flera avsnitt. Nu har du tagit typ 4 avsnitt så att ja. Det blir inga fler.
Ja, men det är okej. Ska jag då passa på att säga en sista som inte är så lång?
Nej!